Välkomna till slaget efter 12 som idag har en sån här specialsändning. Gäst här idag är hälsosäkerhetschefen på THL, Institutet för hälsa och välfärd, Mika Salminen. Välkommen.
Tack, tack.
Jo, och nu ger vi ordet till er som lyssnar. Ni får ställa frågor till Mika Salminen. Och nu betonar vi då att alla sorts frågor är välkomna. Men dock, ska vi komma ihåg, eller hur Mika, att du är ju inte läkare.
Nej, jag är inte läkare.
Så det där mera om den här med strategin i att bekämpa ett virus och sånt här och smittospridning och sådant. Så det är det som är ditt expertområde.
Precis.
Så gärna den sortens frågor, men nu kan jag säga att vi har ju redan tidigare berättat att vi kommer att göra det här idag, och det har kommit in så mycket frågor per mail redan till slaget@yle.fi. Alltså slaget@yle.fi, att det där, här finns massor. Och det där, ni kan också ringa 0600 11 12 13, och då får ni gärna prata här i sändning själv och med Mika Salminen. Och ni kommer inte att hamna direkt in i direktsändning, utan Stefan Winninger svarar i telefonen och kopplar sen in er en i taget när det finns tid för det. Men vi börjar här med, först konstaterar vi, hörde i nyheten, 618 nya fall konstaterade, och av dem 350 Helsingfors och Nyland. Det är rekordsiffra.
Ja. Det är ju nog tyvärr det här. Vi hade ju igår lite problem med det här, vår rapporteringssystem, att det faktiskt finns ungefär 70 fall som egentligen borde ha rapporterats igår. Aha, men att okay. Trots det så är det här ju liksom en stor siffra. Det kommer man inte ifrån.
Och just nu medan vi pratar här gick det igång en presskonferens där huvudstadsregionens beslutsfattare kommer, eller Nyland, det bestäms om nya restriktioner. Nu vet jag att du vet nog vad de restriktionerna kommer att vara redan före vi har hört det i presstillställningen. Men kan du berätta det nu när klockan har passerat 12? Eller är det hemligt ännu?
Jag tror att det är bäst att de får säga, men att ska vi säga så här att det där, att det som nu är målet då inom hela huvudstadsregionen och inom hela HNS-området, det vill säga Nylands område, så är ju att få bort så mycket av liksom personliga kontakter som möjligt. Och det betyder då det att offentliga utrymmen kommer att stängas. Det betyder det att sån här organiserad gruppverksamhet kommer att stoppa, speciellt inomhus och i praktiken nog för alla vuxna överhuvudtaget. Det här är liksom huvudsakliga.
Du sa alla vuxna, så jag tolkar det nu som att skolorna fortfarande är öppna.
Skolorna kommer att vara öppna, där kommer att vara ett undantag, det vill säga då från det där övre stadiet, det betyder alltså
sjunde klassen uppåt.
Nej, inte från sjunde klassen utan gymnasiet uppåt också då.
Andra stadiet,
precis. Mm. Det betyder då också då liksom inte bara gymnasiet utan andra skolor också kommer då att stängas. Och det betyder också, det här är ju inte liksom tänkt att det ska vara permanent, men att för 3 veckor åtminstone framåt, ända tills julloven börjar. Och sen får man se vad man gör sen efter det, beroende på hur situationen har gått. Och sen kommer det att ges rekommendationer som gäller liksom folksamlingar, både privat och då offentliga utrymmen.
Också utomhus?
Också utomhus, ja.
Okej, för jag har sett att det pågår livliga diskussioner från min hemstad Hangö till exempel, så de har en sån här julstig som alltid ska öppnas och där samlas en massa folk, och det är utomhus alltså, men där är en massa nu diskussioner att får man nu ha det eller får man inte ha det?
Ja. Problemet är det att så länge som människor träffas och är tillsammans, så speciellt i den här situationen när vi har en stark uppgång, och jag måste säga att det finns någon slags missuppfattning att det här skulle vara ett problem bara i Nyland. Så är det tyvärr inte. Vi har just tittat på de senaste siffrorna och virus finns nog tyvärr överallt i landet. Att, eftersom det är så att en ganska stor del tydligt, då speciellt hos yngre människor, är ganska milda infektioner och till och med utan symptom, så är det inte liksom möjligt att säga att vi har inga fall. Det kan man inte veta.
Ja, jag såg ju att till exempel Kajana har stängt ner också.
Ja.
Håller på med tuffa restriktioner nu, att det är nog på många ställen.
Tanken är ju den att vi ska komma liksom neråt igen. För att det inte ska liksom helt överbelasta systemet och för att folk ska få den vård de behöver då när de behöver den.
Jag tror vi gör nu så att jag skulle ha 100 frågor själv också, men vi gör så att vi börjar beta av de frågor som har kommit in på förväg, och alltså 0611 1213 är telefonnumret hit, och då kan ni ställa er fråga själv till Mika Salminen, och det går då via Stefan Winiger som svarar i telefon. Och när ni ringer så var nu gärna med i sändning, för det är alltid trevligt att ni ställer frågan själv än att jag gör det och era vägnar. Men det där, jag börjar beta av dem. Den här frågar en person så här, att hon är bekymrad över de här många konspirationsteorierna som sprids, och alla de här, den här kampanjen också som nu har funnits i social media, där man så att säga vill omkullkasta alla de här striktare restriktionerna. Man säger att det räcker att man dricker rent vatten och hälsosam mat, och så ska man krama folk som kommer emot en och vara ute i friska luften, så blir nog allt bra. Och hon undrar då att hur tacklar ni det här, och vad skulle du vilja säga till de som nu går igång på det här?
No, de som sprider de här liksom tankarna, så borde ju tänka på sitt eget ansvar, inte bara om sig själv utan alla andra också som de ger råd till, som på riktigt kan leda till det att man får smittan och blir sjuk, och i värsta fall till och med liksom hamnar på sjukhus och till och med dör. Att det är nog ganska ansvarslöst att sprida sån information. Jag kan förstå att folk är trötta på det här. Mm. Alla är vi trötta på det här. Men att tyvärr så är inte situationen över. Utan tvärtom, vi måste liksom orka ännu en god stund förrän det blir bättre. Det kommer att bli bättre. Det är helt klart. Evigt behöver vi inte tacklas med det här. Men att man måste orka så att säga till slut, annars går det dåligt. Och vi har faktiskt jobbat då tillsammans med både internationella organisationer och själva för att få folk att förstå att det här är faktiskt bara liksom konspirationsteorier och inte sanningen.
Det är det som de lyfter fram på de här sidorna. Ofta de talar om överdriven hysteri från myndigheternas sida. Och så säger de att få finns på sjukhus. Alltså det är få som vårdas för corona på sjukhus nu. Och det finns många fler som dör i cancer och bla bla bla. Allt det här.
Mm. Ja, allt det här är ju i princip sant. Men att man behöver ju bara titta på hur det har gått i de andra europeiska länderna. Och så kan det gå i Finland också tyvärr. De har alltså tusentals människor på sjukhus. Och vi är inte där och vi vill inte komma dit. Och därför är det viktigt att man nu tar det här på allvar och försöker både som person och sen som myndigheter hindra att utvecklingen blir ännu värre.
Mm. Okej, vi har någon som är på telefontråden nu och vill delta i sändning. Sune, välkommen med.
Ja, tack så mycket. Jag har egentligen bara en fråga som jag har lite undrat över. Man har ju talat mycket om det här att det är farligt för de äldre, och det är klart att vi ska värna om våra äldre människor, det ska vi absolut göra. Men jag har inte hört någon statistik till exempel av de som ligger på sjukhus till exempel. Mm. Hoppas ni mår bra snart. Men det där, är det många unga människor som ligger på sjukhus?
Ja, tack för frågan. Än så länge är det inte många, men att det som vi har sett nu, och det här har varit ganska svårt i själva verket att få statistik på europeisk nivå, men att nu börjar vi ha det, och vi har också erfarenhet från vårt eget land. Och risken att hamna på sjukhus är ganska hög. Att för min ålder till exempel, jag är över 50, så är det nästan 15%. Mm. Och det är inte någon hemskt låg siffra. Och den blir mindre sen när du blir yngre. Och om du är barn så är den praktiskt taget inte nu riktigt noll, men nästan noll. Men att det där i 30-årsåldern redan så finns det människor alltså på sjukhus. Och som jag tror att Marco Mäkijärvi här för var det igår eller någon dag sen sa, så hade de en person som var 27 på sjukhuset. Så att det är inte liksom bara den här dödligheten, utan just det att du kan hamna på sjukhus Och de flesta blir nog friska alltså därifrån, men att en del hamnar sen på intensivvård, och det är inte någon trevlig upplevelse säkert för någon.
Nej, alltså handlar det här då vanligtvis om sådana människor som har någon grund, alltså bakgrundssjukdom också, eller?
En stor del har, men att de är ganska allmänna, de här bakgrundssjukdomarna i befolkningen, speciellt när åldern går lite uppåt. Men sen finns det också de som inte har riskfaktorer. De är en stor minoritet, men ändå.
Okej, men jag får tacka. Det var...
Tack Sune ringde alltså 0611 12 13 och fick ställa sin fråga direkt till Mika Salminen från THL. Det kommer så mycket frågor så också per mail på slaget@yle.fi, men jag plockar nu lite här. Här är Pekka som frågar så här, att enligt tidningar så säger omkring en fjärdedel av svenskarna att de inte kommer att ta något vaccin. Och i Tyskland och Italien har det redan länge varit miljontals människor som vägrar bli vaccinerade. Och så frågar han att om tiotals miljoner europeer vägrar ta vaccinering, hur påverkar det här då bekämpningen mot pandemin?
No, när man tänker på pandemin så är det ju inte förstås någon bra sak. Mm. Men att det här kan ju vara en bestämma helt själv, att tar du själv vaccinet så är du ju skyddad. Och det där, jag tror nog att finländare ändå är ganska kloka och förstår det att ta ett vaccin är kanske liksom mindre besvärligt än att gå igenom en sån här ganska i värsta fall allvarlig sjukdom. Att personligen kommer jag nog att göra det valet mycket, mycket enkelt sen när min tur kommer.
Här kommer en fråga av Antonia. Hon frågar så här, hon har alltså mejlat till oss. Hon skriver, kan man inte bara bestämma att alla skolor ska börja jullovet minst en vecka före jul? Då blir risken för nedsmittade äldre släktingar under julen mycket mindre.
Det där, nu är det på det sättet att vi har ju följt med den här skolfrågan ganska tätt ända sedan självverket sommaren. Och av olika orsaker så verkar det vara så att det är inte självverket så mycket den där skolan som är den här risken för att barn ska bli smittade. En stor del av barnen blir faktiskt smittade av vuxna i familjen eller sen annanstans i sina hobbyverksamheter. Och det här gäller speciellt då yngre barn upp till grundskolsålder. Och det är just sen de här andra kontakterna som också finns där. Att stänga skolorna är inte liksom någon slags magic bullet i den här fallet, tyvärr. Men att förstås så följer man hela tiden med situationen, att om det skulle se så ut att det skulle se liksom riskerna skulle öka i skolan, så måste man förstås tänka på det också.
Det finns många som har undrat om det här, just barnen och hur de smittar och så vidare bortåt. Här är många som har frågat just om det här, att om man fortfarande kan vara så helt säker på att det är på det sättet, att det här fortfarande är ett fakta som stämmer, att barnen är mindre risk.
Faktum är att den liksom informationen blir bara starkare och starkare. Det är inte på det sättet att barn aldrig kan få smitta, så är det förstås inte. Men det som är helt klart är att barn blir väldigt sällan väldigt sjuka, det är för det första. Och sen tycks det nog vara så, det här är inte alltså bara vårt data, utan också studier som påvisar det att smitta mellan barn är mindre frekvent än det att du får det från liksom en vuxen person. Det händer, men det är inte några stora siffror det är frågan om, just speciellt i skolmiljö.
Jag var igår och träffade en gammal bekant till mig, som hon är lärare, och hon sa att det är nog ofta som barn hämtas hem från skolan nu därför, för att den här coronablinkern, att nu och det där, så kan föräldrarna kanske överväga och tänka att de kommer efter. Att det, hon sa att det är nog lite yrsel i skolan på det sättet, att alla föräldrar också tar ju de här situationerna på helt olika sätt.
Ja, det är ju förstås förståeligt. Vi har ju en ganska liksom strikt policy där i skolorna på det sättet att då när det finns någon som har konstaterats positiv då, antingen är det ett barn eller en av personalen, så görs det ganska storskalig smittspårning.
Ja.
Mera storskalig än liksom en normal fall. Och det här har ju liksom hindrat utbrott ganska effektivt i skolorna. Det finns vissa undantagsfall, men att vi har alltså över 10 000 uppföljda fall av exponering.
Mm.
Och under 1% har lett till vidare smitta. Så den risken är faktiskt liten.
Ja. No, det är betryggande att höra också för alla de som jobbar i skolan. Så att det där här kommer strömmar in frågor och det där jag försöker hinna läsa dem för jag ställer dem till det att det inte blir samma fråga flera gånger. Men här har en person hört av sig och frågat så här. Kommer det att kunna bli sån här första adventgudstjänster i söndag i kyrkorna i Ekenäsregionen?
Oj, det
kan
det
du inte veta.
Säkert, man måste säkert fråga
kyrkan
då faktiskt i Ekenäs. Ja.
Ja, hon undrar här att är det liksom hon eller han, jag vet inte, men säger att är det så att 20 personers gräns ändå gäller också i kyrkan? Vet du det?
No, liksom utgångsläget är det att det gäller nog överallt, men att det här kyrkorna och överhuvudtaget de samfund som har att göra med sådana här trosfrågor så har jag hela tiden nog samarbetat väldigt bra. Att det finns många goda sätt att tacklas med riskerna också då under gudstjänst eller motsvarande sammanhang. Att det, där, att det är bäst att kolla med sin egen församling faktiskt.
Okej. Okay. Det är många för vilka det är hemskt viktigt här inför julen. Just
det förstår
det här.
Man förstås, ja.
Och i synnerhet om man är äldre och har suttit mycket ensam nu på sistone. Så.
Naturligtvis, ja.
Det där, förstod jag rätt, Stefan, att vi har någon på tråden? Hade vi någon på tråden? Nej, okej. Okay. Det var en person som ringde in och ställde en sån här fråga som då tydligen inte vill vara med själv i sändning. Fråga att om man blir vaccinerad, betyder det att du har blivit vaccinerad? Sen behöver du inte längre använda munskydd.
Ja, det är en bra fråga. Vi har inte riktigt svar på det där än så länge. Vi hoppas ju förstås att det ska bli så.
Mm.
Vi vet inte ännu tyvärr. Att den här informationen. Vi har ju inte ett enda vaccin ännu som har så att säga försäljningstillstånd. Att de kommer här sannolikt en del av dem före julen ännu. Men att till det hör också det att man får veta mycket mer om hur vaccinet så att säga fungerar i olika åldersgrupper, producerar det så kallade steriliserande immunitet eller kan det gå så att du får nog smitta men du blir sjuk men du kan kanske smitta någon annan. Det här är nu öppna frågor tyvärr.
Jag förstår att vi har en fråga på tråden just nu, alltså någon som ringer. Välkommen med i sändning till slag efter 12. Du får ställa din fråga till Mika Salminen.
Ja, hej.
Hej.
Det här är en 35-åring från Österbotten. Martin heter jag. Jag har en fråga angående en anhörig som har varit och testat sig i måndags. Och det där, hon är ganska ung och har bara febersymptom. Och så har hon förstås partner och barn. Men ännu inte idag det där fått något svar. Så det där, jag tänker ju med det där bara det att det är som så jättesvårt att veta då om man har smitta och barnen får smitta och barnens kompisar får smitta om det tar 3-4 dygn, i värsta fall 5, att få ett svar. Så man pratar ju om att test, men man ska också måste ha det där fokus på det där att få testsvaret. Snabbt då förstås.
Jo visst, så är det förstås att det där att målet är ju att man ska få svaret så att säga inom ett dygn efter att provet har tagits. Så nu kan jag inte förstås veta riktigt vad situationen just där lokalt är. Men att,
ja, det här handlar egentligen om Jakobstads område. Och det där jag förstår ju om de har bråttom där på test det här sidan och sånt. Men att det skulle ta 4-5 dygn så det är ju inte på det viset det där smidigt inte.
No, det låter nog som onödigt lång tid att kanske det borde man borde kolla att det inte har skett något misstag att man får kontakt med personen. Så att jag skulle kanske ringa upp då myndigheterna och fråga att vad är det frågan om?
Ja, ja, det har nog ringt, men det ja. Där, de säger bara att han inte har kommit någon. Och så.
Det är tråkigt att höra, att det där ja. Är förstås inte målet.
Mm. Tack ska du ha för samtalet, Martin. Ja, Martin ingenting. Ringde alltså 0611 12 13 och ställde direkt sin fråga till Mika Salminen från THL. Här har kommit in per mejl en sån här fråga att nu vet jag inte om det här är en sån som du borde vara läkare för. Du får säga om du inte kan svara på det. Men säger att kan kroppen själv ta koll på viruset? Frågar Ulla. Hon säger att hennes man låg på sjukhus i Oslo i 10 veckor och virusläget var 5 då han började få medicin och det skulle gå ner till 0. Och han fick hemskt starka tabletter som han blev yr i huvudet av, hade inga andra symptom tydligen då. Läkaren sa att det berodde på att han har så starkt blod.
Okej.
Okay. Minus, här, tolkar jag det här nu att det är en emoj som någon har försökt skriva, eller menar hon att det var nollblod?
Ja, ja. Nu kan jag inte ta ställning om vad som kan ha varit problemet, men att med den här grundfrågan att om kroppen kan ta själv koll på viruset, så de allra flesta så tar kroppen själv koll på viruset. Vi har ju inte liksom någon slags sån här liksom punktmedicin eller någon specifik medicin just mot det här viruset, det har vi inte. Att sen finns det alltså medicinering och behandling som hjälper mycket också, men att de allra flesta blir friska därför att kroppen tar koll på viruset.
Man är helt enkelt sjuk och sen så
precis.
Man frisk.
Sen är man frisk. Ja, ja. Så är viruset borta.
Mm. Här frågar Per Johan, frågar att hur det är med det här med smittspårning. Det hade jag faktiskt själv också funderat på, eftersom man nu har sagt att det finns redan över hälften av smittorna, så går inte längre, eller har vi inte lyckats nu mer att spåra. Att var är vi med det här med att liksom spåra upp att smittokedjor?
Okej, okay, alltså det finns två saker här. Ena är det att man så att säga får tag på den person som du har blivit positivt testad och intervjua honom eller henne och få så att säga reda på vilka kontakter man haft. Det är liksom den här smittspårningen. För att de ska kunna då varnas och sen sättas i karantän ifall det behövs. Mm. Det där fungerar hyfsat fortfarande. Förstås, ju mera fall det finns så desto mer kan det bli fördröjningar i den här kontaktspårningen. Sen är det en annan sak att man så att säga, när man intervjuar den här personen, kan identifiera att var kanske smittan har skett. Att man kan då identifiera en tidigare person som redan testar positiv. Är det familjemedlem eller någon annan kontakt? Och där så vet vi så här på liksom nationell nivå 50-60% av fallen var det kanske sannolikt har liksom skett.
Är det bra det?
No, det är hyfsat. Sen därtill så finns det ännu ungefär 20-30% till som man tror att det är sannolikt att det kan ha varit där. Men att sen resten så vet vi ju inte.
Mm.
Och det betyder också det att vi kan inte liksom absolut identifiera de riskställen som man då så att säga borde ta itu med. Och det är liksom egentligen orsaken till det att vi måste sen ta till såna liksom restriktioner som bara generellt sett minskar på människors kontakter. Att vi kan inte liksom säga att det är just de här funktionerna som är de viktigaste, liksom heltäckande. Och det är förstås tråkigt, men att vi har inte liksom bättre verktyg helt enkelt.
Det här Per Johan som har skrivit till oss, han undrar också att skulle vi inte nu snabbt kunna snabbutbilda flera människor då för att göra det här spårande?
Det har vi gjort. Alltså vi har utbildat redan sen sommaren hundratals, till och med liksom redigt över 1000 människor. Och de är i bruk, de som så att säga kan tas i bruk.
Mm. Okej, då har vi en telefonfråga, någon fråga som gäller munskydd, om jag förstod saken rätt. Välkommen med i sändningen, vem är det jag har på tråden?
Tusen tack, det här är Kristina från Helsingfors, hej.
Hej Kristina.
Okej, också till Mika Salminen.
Hej, hej.
Först, först en liten kommentar till Mika. Du är alldeles för snäll. Du borde ha lite mer av Kekkonen i dig. Folk tror inte riktigt på när du är så där förskräckligt snäll. Och kommer med en massa restriktioner och sen jo, mot är jag packo.
Det är nog Mikas fel.
Du har inte så stort val. Men alltså, gällande de här munskydden, så jag undrar, alltså, vem som helst som nu har städat en sommarstuga så vet ju att det finns av de här FFP3 och 2. Och de var ju slut här på våren. Men nu har jag förstått att de här FFP2 är ganska bra tillgängliga. Och jag tänker närmast på de här vårdinrättningarna och de här. Så i vilken utsträckning kan man styra den här användningen mot dem?
No, när det gäller liksom arbetsplatser, så då är det liksom arbetshälsomyndigheterna som ger liksom instruktionerna om det här. Där finns ganska många saker som man måste tänka på, att vilka används i vilket sammanhang. Att det är inte riktigt vår liksom specialitet det där. Det finns ju inga hinder för människor att använda dem om de finns till hand i och för sig.
Jag tänker bara att det är ju så mycket säkrare. Alltså det är ju visserligen ganska mycket dyrare. Men de har ju nog ett sånt här filter som är bättre än de här vanliga kirurgiska skyddena.
Det finns lite olika sorter, men som sagt så det där, jag är inte superexpert på den här frågan när det gäller de här direkta liksom skyddsmaskerna som är så att säga för arbetssituationer. Där finns en sak som är lite besvärlig med dem. Vissa av dem så har en sån här utandningsventil. Och det betyder det att då när du använder den så liksom skyddar du inte andra med den. Att det är lite det, ett av problemen. Men att som sagt, det här är en arbetsskyddsfråga som liksom man måste lämna till arbetsskyddsmyndigheterna nog att svara på.
Tack
för... Okej. Ja. Så din åsikt är då den att det är inte så stor vits att använda den till exempel i butiken?
Inte finns det några hinder om man
alltså
har sådana.
Du skyddar dig själv men du skyddar inte dina medmänniskor, och det är det som är hela meningen med de här munskydden, är ju att vi alla skyddar varandra.
Också, så jag absolut. Ja.
Så alltså min tanke var närmast den att om alla skulle använda de här FFP2-orna så kanske det här smittokurvan skulle börja peka neråt. Men tack för det här.
Ja.
Tack.
Om jag får säga om det där att det finns ju inte en enda av de här åtgärderna som är liksom den som är liksom svaret på riskerna, utan vi måste göra allt. Vi måste sköta handhygien, vi måste hålla oss hemma då om vi känner oss sjuka och bara söka oss till test. Mm. Vi måste använda masker och vi måste hålla avståndet och inte liksom söka oss till sådana sammanhang var det är mycket folk och används mycket röst. Och vi ska också ta liksom coronablinken i bruk. Och när man gör det här allt så kan man minska på sin egen risk massor. Men att om man tror att en sak är den som avgör, så är det tyvärr inte så. För ingen av de här är absolut.
Så det är summa av många åtgärder.
Exakt,
och vi måste försöka komma ihåg och försöka orka lite till. För att nu är vi ju inne igen på den här diskussionen om vaccin. Och det finns ju flera redan lyckade, tydligen, produkter. Sådana som har testats i de här första skedena som har haft gott resultat.
Än så länge har vi bara hört egentligen goda nyheter. Mm. Ja.
Så vad är det som dröjer nu ännu? Vad väntar vi på? Vad är det som ska hända?
De här studierna är ju inte helt slutförd. Mm. Utan det är sådana här preliminära resultat som kommer. Vissa av vaccinerna är nog hemskt nära att det är nästan färdigt. När man gör vacciner, eftersom det är ett läkemedel som ges åt friska människor, så måste vi vara absolut säkra på. Så säkra som det bara liksom är mänskligt möjligt att de är faktiskt säkra.
Mm.
Att det inte leder till liksom biverkningar. Åtminstone något liksom svåra biverkningar. Och det betyder att den här processen är ganska lång för att gå igenom de här studierna och deras resultat. Och sen är det läkemedelsmyndigheterna. Och i Europa så finns det då en central sådan som ger då tillstånd till att man överhuvudtaget får liksom använda de här vaccinen. Och det är nog jättebra för att vi har exempel från andra länder var det nu inte så något noga. Mm. Och då skulle jag inte kanske vara så där jätte liksom nöjd med att ta den här saken.
Det är ju så att vi har ett skräckexempel som inte så hemskt länge sedan ändå. Det var det som säkert gör att en del människor är hemskt. Och det är därför är vi försiktiga nu och därför testar vi ordentligt nu allting.
Så är det nog,
ja, det var den här svininfluensa. Som då inte alls allting var dåligt, men det fanns de som fick narkolepsi.
Mm. Tyvärr ja, så kom det en sån här väldigt, väldigt sällsynt men allvarlig biinverkan från det vaccinet.
Vi har fått faktiskt mycket frågor om vaccin och det finns en sån fråga på tråden nu också. Välkommen med i sändning, vem är det jag pratar med?
No, hejsan, det är Leffa från Dalsbruk.
No, hej Leffa.
No, hej.
Hör, jag har en sån fråga. Man pratar om vaccineringen och i vilken ordning man prioriterar de som ska vaccineras. Jag tycker det är helt okej att man börjar med de som jobbar inom hälsovårdssektorn. Sen nämner man de som är i riskgrupperna. Mm. Men jag har fått fråga från några håll, för jag är närståendevårdare och är med i en community här i Finland på nätet. Och där pratar man mycket närståendevårdare mellan att var kommer närståendevårdarna i viktighetsordning att få vaccin?
Ja, tack för frågan. Det här, vi kan ju inte liksom ännu komma fram till den där slutliga ordningen och det beror just på det att eftersom de här produkterna inte ännu har godkänts av läkemedelsmyndigheterna så vet vi inte deras slutliga liksom verkan i olika åldersgrupper. Och det här betyder eller under olika riskfaktorer. Och det betyder det att vi kan inte liksom ännu säga att vilken ordningen är. Det finns den här så att säga internationella rekommendationer som just oftast startar från det att hälsovårdspersonalen eftersom de sköter sjuka personer och det är ju förstås viktigt att de hålls friska. Och därefter så går det enligt vissa riskgrupper. Så att jag tror att den här frågan så kommer nog säkert upp, men att jag vet inte nu svaret på det, tyvärr.
Ja, okej. Okay. Det är det att det här som är på kommunen säger just det att man har inte hört någonting att den här frågan ska ventileras offentligt. Och därför är det oroliga som var.
Ja, det finns de facto väldigt många närstående vårdare i Finland. Det finns många som sköter sjuka eller minnessjuka människor eller på annat sätt sjuka människor hemma. Jag har själv gjort det och jag vet att då tänkte jag att absolut, jag skötte till och med två personer som har riskgrupp.
Ja, så att som sagt så det finns en process för det här och det går via då en arbetsgrupp som har väldigt liksom bred representation, att där är inte bara läkare utan också andra. Och det är inte THL som bestämmer det utan vi hör den här arbetsgruppen, sen går det vidare till ministeriet och det finns en process för att så att säga gå igenom att vad som är det bästa sättet för att minska risken så mycket som möjligt. Och från THLs sida så är det absolut så att det här går enligt medicinska grunder. Så att de som på riktigt har högre risk så ska nog få vaccinet så snabbt som det bara möjligt är.
Mm. Och det är ju rätt prioriteringssätt.
Ja. Tack ska du ha för samtalet.
Men hör du, kommer att informera dem på communityn på nätet så att de får den här svaret, de som har funderat på det här.
Gör det. Tack för samtalet.
Jag kommer.
Ja. Hej. Roger frågar att om man har tillfrisknat från corona, kan man då fritt besöka släktingar eller kan man fortfarande vara smittospridare utan att nu själv längre kanske vara i riskzonen? Det här är en bra fråga.
Det är en bra fråga. Jag skulle önska att vi skulle ha ett färdigt svar på den saken också, men det är inte riktigt klart ännu. Det är nog hemskt osannolikt att om du har blivit frisk och sen liksom att du skulle bli smittad på nytt. Det händer. Vi har liksom exempel på det. Men att det där, de är väldigt sällsynta än så länge. Och det som vi vet är att åtminstone de här antikropparna som tyder på skydd så hålls ganska länge faktiskt. Det kommer hela tiden mer data om det här, men att det verkar som så att största delen har de här antikropparna 4-6 månader åtminstone.
Mm.
Och nu sen så lär vi oss mer om det när tiden går. Så att jag skulle säga som så att det är inte helt uteslutet att det skulle kunna gå så att du skulle kunna bli smittad på nytt och sen smitta någon annan, men att det där...
Eller sprida smitta på något annat sätt, kan du göra det?
Ja, utan att än så länge så har vi inte vågat gå ut med någon sån rekommendation som säger att du kan så att säga leva fritt utan någon slags risker, utan det här, det måste vi samla ännu mera data om tyvärr.
Här frågar Eva, hon säger att hon bor på Chimitoön i ett höghus. Och hennes fråga, hon är intresserad av den här aerosolspridningen då, alltså att det inte bara är sådana här droppar utan aerosol också, utandningsluft. Så hon säger att om någon skulle vara exponerad av de som bor i samma hus som hon, så hur är det med risken att bli smittad i det här trapphuset om hon råkar gå ut en stund senare? Alltså hon menar att hon andas den här samma luften i trappan som någon som är sjuk då har just blåst ut där. Hon säger att det springer folk in och ut i det här huset hela tiden. Och hon undrar att vad är liksom risken?
No,
det är svåra frågor.
Det är svåra frågor och vi kan ju inte veta helt säkra svar. Men att, jag skulle säga som så att man måste ju leva ändå. Och om man nu sen sköter sin egen hygien och sköter det att man har mask på så. Nu är det ganska lite risk som en sån där situation kan liksom leda till. Att vi skulle kanske se annorlunda smittspridning ifall det skulle vara en jättestor risk.
Ja, sen kan man ju också självskydda sig till viss mån med att ta på det där munskyddet. Medan man är där i trappan före man kommer ut och antar
jag.
Det minskar väl i alla fall lite.
Absolut,
Jag har själv tänkt på hissar när du stiger in i hissar och åker kanske flera våningar. Om där är någon som har riktigt hosta och nyst och haft sig där just före. Så.
No, i teorin så är det väl möjligt, men att det där hemskt mycket exempel har vi inte på sådana smittspridningar. Ja.
Vi har en fråga på telefon här ännu som jag tänkte försöka hinna med. Och jag ber att du fattar dig så rakt på sak du kan. Vem har vi på tråden?
Jag heter Britt-Marie Sjöstenkärk och ringer från Åland. Vad trevligt att jag kom fram. Jo, jag har en fråga så här. Att när man har tagit det här vanliga influensavaccinet och sen kommer att ta det här coronavaccinet, har det någon inverkan på varandra? Positivt eller negativt? Eller kan det vara liksom farligt att man får en sån här dubbeldos? Nu kan ju jag då som är totalt nollställd på det här med vacciner. Kan det påverka kroppen? Har det kommit fram i någon undersökning det?
Det var en bra fråga.
Ja, tack för frågan. Det finns nog inga orsak att tro att det skulle bli någon slags problem av det här. Vi kan ju aldrig vara liksom 100% säkra, men att människor får många sorters vaccin liksom hela tiden och det tycks inte vara någon större problem med den saken alls utan vi har ju faktiskt kombinerat flera vaccin till en dos, speciellt bland barnen. Men att jag tror inte det är någonting som man behöver alls oroa sig för.
Nej, just det är sant. Man har ju kommit den här MPR:en till exempel. Den är ju kombinerad som man ger till barn.
Ja.
Jo, den har jag inte ens tänkt på. Men okej.
Okay. Ja.
Men du har uppfattningen att det är inte något farligt att kombinera de två i en människokropp så att säga.
Nej, det finns inget tecken på det.
Tack för samtalet. Vi har några minuter kvar här bara och jag måste det där plocka upp en fråga som kom här på mejlen ännu. En fråga är att hur snabbt kan man börja röra sig ute sen efter att man har fått vaccin? Alltså hur snabbt så att säga, om du säger att du har till exempel varit isolerad nu, hur länge ska du vänta?
Alltså efter vaccinering.
Efter vaccinering.
No, är du liksom genast skyddad? Det beror säkert på produkten också att vi har ju nu flera vaccin på kommande. Och en del av dem så kräver två doser förrän du får fullt skydd. Så att, och om jag kommer rätt ihåg så åtminstone ett av vaccinen så är det 2 veckor emellan minimi som du ska ha förrän du får nästa dos. Och sen därefter så tar det ett par veckor. Vanligtvis tar det ett par veckor att man får får liksom ordentligt skydd. Till exempel med influensavaccinet så tar det ett par veckor, sen har man skyddet.
Den här personen som ställde den här frågan säger också att tack Mika, du är jättebra och sköter dig perfekt. Nu tror vi nog alla på vad du säger. Bäst är att du talar svenska. Så att det där, den här som tidigare tyckte att du är kanske för snäll, så menar att det har helt annan uppfattning om det här. Om en minut så ska vi lyssna på väderprognosen här. Och det där, här kom väldigt mycket frågor ännu om vaccin, om eventuella, att vad händer om det är biverkningar och allt sånt. Och det kan vi ju inte nu svara på i vilket fall som helst. Men det där, det vet vi att alltså idag så har många kommuner också, och särskilt här i huvudstadsregionen och Nyland, så har då tagit i kraft eller kommer ut med starkare restriktioner ännu. Och är det nu sen rekommendationer eller är det order? Vad säger du, Mika?
Nej, det av det här är nog helt avstängningar. Mm. Att sen blir det stängt.
Helt så är det, enkelt. Ja. Okej, tack ska du ha Mika Salminen för att du kom hit. Tack till alla er som ringde, tack till alla som mejlade oss. Jag är hemskt ledsen att jag hinner alltid bara beta av en tiondel av allt det som ni skriver till oss. Men vi får ta om det här någon annan gång, Mika Salminen.
Det kan vi göra.
Och ny debatt i slaget efter 12 blir det nästa måndag, och då är det rådet som sammanträder här.